Hörni, jag tänker dela några tankar kort med er. Tänkte lite grann, vad egentligen behöver vi här i församlingen? Det är inte så lätt att alltid veta vad man ska ta upp. Och så i morse när jag satt och tänkte på saker så tänkte jag så här. När man läser Nya Testamentet och speciellt breven då, så läser man att apostlarna ofta skriver om saker som är enligt deras uppfattning nödvändiga och inte kanske det som de frestas till att skriva. En predikant kan alltid varit frestad att skriva om något väldigt sofistikerat och nytt. Och liksom folk väntar, är det något nytt som man ska säga nu? Och jag tänker på både Paulus och Petrus och Jakob och Judas och alla de Judas brevförfattarna, de skriver och säger, jag tänkte skriva till er om det och det, men jag till sist bestämde mig att skriva om den stora frälsningen. Det vill säga att de ibland påminner och känner behov att påminna troende om de fundamentala sanningar i livet med Gud, om de så att säga grundläggande saker. Och låt oss säga så här, ja, min enkla filosofi i livet är så här. Detaljen är inte den som ska ge färgen till helheten, utan det är helheten som ger rätt innehåll till detaljen. Och då tänker jag så här, om mitt kristna liv ska vara verkligen ett liv som jag känner motivation för att leva och vara med om att utföra och göra det som Gud har kallat mig till, då måste jag vara hela tiden medveten om de stora saker som finns i Guds rike. Om de övergripande sanningar. Jag märker bara att, får jag fråga så här. Är det några här förutom mig då som då och då upplever att jag tappar motivationen för det här livet med Gud och kristna livet och att verkligen leva i det till fullo? Är det några som ibland tappar motivationen till det? Inte fler, bara 70%, va? Okej, jag måste erkänna att jag ibland när jag ser på mitt eget liv, när jag ser på församlingen i stort, när jag ser på världen, jag frestas ibland att bli missmodig och att tappa motivationen att leva ut evangeliet. Och låt mig få säga så här, jag tror att fienden har en strategi och den går ut på följande. Om han lyckas få oss att tappa förståelse och medvetandet om det stora, om de stora övergripande segrar som Jesus har gjort, då kommer vi faktiskt att frestas till att tappa motivationen till att leva ut och hålla ut. Så jag tänker, det finns två aspekter i den predikan, jag får se hur mycket jag hinner. Om jag hinner bara med första, då blir nästa söndag. Men jag vill säga någonting om det här att jag upplever att det som lyfter upp mig, jag läste häromdagen en bok där det här författaren beskriver en framtid för Guds folk och för världen som är fantastisk. Och jag tror på det, jag tror att det bästa är framför oss. Och när jag läste den där boken då blev jag så upplivad och motiverad till att ta igen i det här. Och säga, men Gud, jag ska inte vara missmodig utan jag ska fästa blicken på det stora. Därför att det stora kan faktiskt ge mening till den detaljen eller den situationen som jag befinner mig i. Så jag vill bara först nämna några väldigt enkla saker om vad Jesus har gjort. Och nämna de allmänna stora segrar så att säga. Segrar på korset eller Jesu verk som är så att säga allmänna. Som täcker, som jag förstår, hela livets behov så att säga. Det första som jag tror att vi bör tänka då på, det är just det här som vi nämnde nu i parentationen. Det är att Jesus Kristus har besegrat döden. Kära Gud. Nej, men det här vet vi. Men säg det till världen. Tänk att kunna sitta. Vi satt igår med våra grannar, hade en jättemysig stund. Och så upplever man bara stundvis, även när det är våra underbara grannar som vi älskar. Men jag upplever stundvis, men det är två världar vi rör oss i. Och då tänker jag på det här som första Korintierbrevet säger. Låt säga så här nu, om någon skulle säga till dig och mig att det väntar några strider kvar i världen och i ditt och mitt liv. Och den sista striden kommer att vara fruktansvärd. Och så säger någon att du bör inte bekymra dig, seger är redan vunnen. Vad skulle du göra? Vi skulle ge dig och mig detta en motivation att bara gå vidare frimodigt och så vidare. Och glädjas över det. Så i första Korintierbrevet 15 och vers 26 så står det skrivet. Som det sista fienden berövas döden sin makt. Så det absolut största segern som vi kan uppleva i våra liv, det är att Gud genom Jesus Kristus har besegrat döden. Underbart med det här lagom. Hej Håkan. Lagom reaktionen. Men hörni, vi behöver leva i medvetandet om det. Vi glömmer ibland det här enorma vad Gud har gjort. Död, var är din makt? Ser Paulus i samma kapitlet lite senare. Jag minns innan jag blev kristen. Varje natt i 6 månader innan jag blev frälst. När jag lade mig i sängen. Samma frågan kom objuden till mig. Om du dör i natt, vart ska du? Och vi vet var vi ska. Vi vet vad som väntar. Han har besegrat döden. Det andra stora saken som Jesus seger på korset har tillfogat våra liv så att säga. Det är seger över det förflutnas makt. Stanna och tänk. Alla vi som sitter här har vår förflutna. Någon är ganska enkel förflutna. Vissa av oss har ganska stökig förflutna. Och kom ihåg att förflutna är inte bara att gå tillbaka i tiden 20 år. Det förflutna är även gårdagens händelser. I Jesaja 43:6, 18-19 uppmanar Gud oss att se på vår vandring med honom. Medvetna om att det förflutna får inte och kan inte ha makt över nuet för våra liv. Jesus säger, jag tänkte säga först Paulus säger sen Jesus, men det är Jesaja som sa om det är Jesaja. 43, 18-19, han säger, Gud säger genom honom, tänk inte på det som har varit. Tänk inte på det. Och vet ni vad han säger? Ser inte ni, vers 19, att jag gör någonting nytt? Och låt mig få säga så här, om det förflutna har makt över dina och mina tankar, då är vi okapabla att se det nya som Gud gör. Då är vi fast i det där som har hänt. Och häromdagen pratade jag med en person, ringde av helt misstag till den personen, men det var bra. Och jag frågade hur mår du? Och hon säger inte så bra. Och så säger hon, jag vet att Gud har förlåtit mig allt, men jag kan inte förlåta mig själv mina misstag. Och när förflutna har makt över vårt tankeliv, då kan inte vi se vad Gud vill göra i våra liv. Om jag är fast i det som plågar mig hela tiden, det som jag har gjort och det som jag har varit med om, då är jag okapabel att se en framtidsperspektiv som är ljusare än det som det förflutna försöker helt enkelt klistra på mig. Jag citerar min favorittänkare Dag Hammarskjöld och han säger så här. Han är så klok, eller var så klok denna man. Han säger, det förflutna är arkiverat. Lyssna nu till varje ord. Det förflutna är arkiverat med skulden balanserad till nuet. Vilka visa ord. Det förflutna är arkiverat, skulden oberoende hur stor det är. Den är balanserad till det att jag lever i nuet. Och skulden har inte makt över mig, mina dagar nu. Jag är förlåten. Och jag kan leva i nuet utan att det förflutna har makt över mig. Tredje aspekten av vårt liv som Jesus har befriat oss ifrån. Det är nuets tomhet. Efeserbrevet kapitel 2 säger att, jag ska läsa det, första två verser. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder, Tidigare levde ni dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var ni också, vi också, alla en gång, när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Okej, jag tror att vi är alla medvetna, om vi är ärliga, att även att vi är frälsta, även att vi har en mening med livet, att vi kan uppleva nuets tomhetsvälde över våra liv ibland. Eller hur? Salomon, som hade sån uppenbarelse av Gud, två gånger mötte Gud honom på ett mäktigt sätt. Salomon som uträttade såna enorma saker. Han kämpade med nuets tomhet väldigt ofta. Jag vet vad nuets tomhet är, speciellt på måndag morgon. När man har tömt sig av det som man har fått att dela med sig och vaknar på måndag morgon och så kommer frågan, men vad i hela världen sysslar jag med? Du kan se människor resta från döden och helade och allt. Detta är ingen garanti att det där har makt att fylla hela din nyhet med mening. Att du jublar varje dag över det, att du finns här just idag. Jag ska inte fråga om någon just här och nu kämpar med nyhets tomhet. Men skulle inte bli förvånad om några gör det. Men Gud har befriat oss från väldet som tomheten har över våra liv. Och på vilket sätt ska vi uppleva det där segern då? Hur ska jag kämpa, om jag ser, mot nuets tomhetsmakt och välde över mitt liv? Då tror jag det finns en lösning. Och det som Kolosserbrevet 3 ser i första två verser. Ni vet, vi frestas, vi kristna, att motarbeta nuets tomhetsvälde över våra liv på samma sätt som världen. Jag köper någon ny pryl och så blir det lite bättre och så jagar vi tomheten hela tiden. Men Paulus skriver i Kolosserbrevet och säger så här. Det här är recepten hur jag ska bekämpa nuets tomhetsvälde över mitt liv. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är gömt med Kristus i Gud. Så på vilket sätt ska jag då leva i seger över nyets tomhetsvälde? Jo, genom att inte låta mina tankar fastna på de surrogatsaker som är tomma, som aldrig kan fylla nyet med mening. Jag måste vända mina tankar till den eviga dimensionen, till det som är ovan där, så att säga. Jag ser inte med det att jag ska leva som kristen, inte på jorden och inte i himmelen, liksom som någonstans emellan. Jag tror att kristna är de mest reella människor som vandrar med bägge fötter på jorden, men har sitt hjärta i himmelen. Därför att det där verkligheten finns som kan motverka nyets tomhetsvälde. Fjärde punkten är då, eller om jag ser bara, ja, fjärde punkten, det är att Kristi kors har befriat oss från framtidens frånvaro. Jag tänkte, Kristi kors har befriat oss från att vi inte har någon framtid. Framtidens frånvaro. Nu ska jag citera två sköna filosofer. Det ena är Elias Canetti, han som fick Nobelpris i litteraturen, judisk tänkare. Han säger så här, evigheten avskaffad, vem vill då leva? En av första upplevelser jag hade när jag blev frälst, ni kommer bli förvånade, vissa kanske inte om ni känner mig bra. Det var skillnad i att grilla som frälst och som ofrälst. Ärligt sagt. Jag älskar att grilla. Jag minns alla mina grillpartys innan jag blev frälst. Jag minns hur många gånger har jag inte vid den där grillpartyn tänkt, var ska jag placera denna grillfesten? I vilken kontext? Vad är det? Är det del av någonting? Eller är det något som bara är för stunden? Och sen minns jag när jag grillade första gången som frälst. Plötsligt fick köttet en annan smak. Allt fick en annan smak. Därför att det där grillfesten plötsligt hade en plats i min tillvaro. Och jag visste om det var min sista grillfest. så spelar det ingen roll. Jag kommer att grilla med Jesus i himmelen hur mycket som helst. Okej, men Jesu Kristi död på korset har befriat oss från framtidens tomhet. Inte bara från nutidens, utan från framtidens också. Och då skulle jag fortsätta att citera Elias Canetti. Han säger så här. En outhärdlig föreställning är detta. Att vandra tungt lastad över från en värld till en annan. Eller från den här världen in i intet. En outhärdlig föreställning. Att vandra tung lastat i livet. Från en värld in i en annan värld. Eller från den här världen i det tomma intet. Vilket perspektiv. Men med Gud har vi en annan perspektiv. Johannes 11:25 ser Jesus till Maria och Marta när han samtalar. Lazarus är död. Han kommer dit och ska väcka honom från de döda. Och Jesus säger till dem. Har inte jag sagt till dig i 11:25. Har inte jag sagt till dig. Om du tror så kommer du att se min härlighet. Och jag avslutar med den här aspekten. Med att citera Dag Hammarskjöld igen. Som säger så här. För den som tror ska det sista undret vara större än det första. Fantastiska löft. För den som tror ska det sista undret vara större än det första. Tänk nu när Harry Leno som har lämnat oss. Stora undret upplevde han i sin ungdom när han blev frälst. Det var första undret han upplevde. Och nu upplevde han sista undret. När dödens port kunde inte behålla honom. Eller när dödens makt kunde inte behålla honom. Och han gick rakt in i en framtid. Så han kunde knappt drömma om. Fantastiskt, eller hur? Så det är de här fyra aspekter som jag ville nämna. Som är sådana allmänna segrar. Så att säga. Nu vill jag gå till de personliga aspekter av Kristi seger på korset. Det första är att han har befriat oss från syndens makt. Romarbrevet 6:14 säger att makt, att synden ska inte längre regera i våra liv. Okej, låt säga så här. Jag tror inte att Bibeln säger att vi kommer aldrig mer att synda. Det är inte det säger. Men synden som är orsaken till allt vad vi har nämnt här innan. Den kan inte regera längre i våra liv. Därför att Jesus Kristus är vår Herre och det är han som regerar i våra liv. Det andra aspekten av den här segern och vad den betyder för oss. Det första Korintierbrevet 7:23 och jag ska läsa den. Det här kapitlet och den texten är en av mina favoriter. Det står skrivet så här. Han talar Paulus om det här att oberoende av din situation i vilken evangeliet har funnit dig i. Du är nu frälst. Det spelar ingen roll vem du är och vad du har varit. Om du är slav eller jugoslav eller vad det än må vara. Hans frälsning gör dig och mig till något helt annat. Och det ser han i kapitel 7, första Korintierbrevet och vers 23 så här. Han säger, ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Får jag säga nu, den här versen älskar jag. Den versen betyder oerhört mycket för mig personligen. Vi lever i en värld som skild från Gud har skapat sin egen värderingssystem. Det är det jag skriver i boken Gud har inte kopiator om. Det där världens värderingssystem binder människor till slaveri i deras uppfattning om sig själva och i deras fruktan av andras uppfattning om sig själva. Paulus skriver, när jag är friköpt från det här, Jesus har friköpt mig från världens bedömande. Jag är en fri människa. Jag behöver inte falla under denna världens system, värderingssystem. Jag behöver inte falla för det jag är friköpt. Han har betalt så högt pris för mig. Det räcker för mig att veta vem jag är, hur värdig jag är och vilket är mitt värde. Och jag kan som kristen leva i seger över denna världens värderingssystems makt. Jag kan faktiskt vara fri från de värderingar som världen implementerar på oss och som försöker binda oss med sina värderingar. Och jag blir ledsen ärligt sagt när jag ser så många av oss kristna lida av mindre värdighetskomplex bara därför att jag kör en värre bil än min granne. Men snälla någon, är det det som är värderingssystemet som vi ska leva i? Jag älskar faktiskt att jag hade en tid värre bil än alla andra på gatan. Och kanske är idag också. Vad spelar det för roll? Det är inte bilen som är min mening med livet och din mening med livet. Eller hur? Så det har befriat oss från det här att inte bli slavar under människor. I tredje punkten som Jesus säger har befriat oss ifrån. Det är bara en annan aspekt av samma sak kanske. I första Moseboken kapitel 30 läser vi en intressant vers här. Kapitel 30 vers 23. Och det är Rakel som inte kunde föda barn och som var verkligen nedstämd och värderade sig själv på ett fruktansvärt lågt sätt så att säga. Hon ropade till Gud och Gud till sist, eller det står skrivet att Gud kom ihåg Rakel och gjorde henne fruktsam. Och så ser hon i vers 23, då blev, och hon blev havande och födde en son, då sa hon: Gud har tagit bort min skam. Låt mig få säga så här nu. Om jag ska vara helt ärlig, om det finns något som jag behövde befrielse ifrån och behöver befrielse ifrån ganska ofta, det är skamkänsla. Inte kanske i mitt fall så mycket för vem jag är och som person utan för mina gärningar. Men det är otroligt många av oss som går med skamkänslor. Det är otroligt många av oss som är på nytt födda, som vet att vi är älskade av Gud, som skäms över att jag är den personen. Och nu vet jag att det här kan låta hårt, men förstå mig rätt. Om jag som kristen inte kan glädjas över mig som person, då måste jag säga att jag motarbetar Guds inställning till mig själv. Han gläds över mig. I Sefania kapitel 3 står det skrivet: Herren din Gud, han jublar över dig. Och tänk dig nu, Herren vår Gud jublar över mig. Och jag går till badrummet och tittar mig i spegeln och säger: åh fy hur du ser ut. Jag menar, hon säger här att Gud har befriat mig från min skam. Tänk vilken makt finns i Guds förlåtelse. Tänk vilken makt finns i Guds inställning till dig och mig. Tänk att jag behöver inte skämmas. Att det där, igen att nämna världens värderingssystem, den kan faktiskt inte få mig på skam om jag är medveten hur Gud tänker om mig. Och jag tänker så här: jag har gjort så mycket dumt i mitt liv. Om jag skulle dra ihop alla mina misstag, jag skulle begravt mig levande, ärligt sagt. Vad ska jag gå vidare? Men Gud befriar oss från vår skam. Och det är en av de kanske stora behoven idag för oss kristna, många kristna. Därför att ingen av oss har liksom fått den där fullkomliga insikten i Guds attityd mot oss. Och även fullkomlig befrielse från allt vad vi har varit med om. Jag citerar igen Dag Hammarskjöld. Vem annan om inte honom, kära någon. Han säger så här: vad du måste våga, och det här har vi hört många gånger, är att vara dig själv. Oj, oj, oj. Men hur ska jag våga vara mig själv när jag inte gillar mig? Att icke vara rädd för sig själv. Är det några som är rädda för sig själv? Här. Nej, lyft upp min tog. Är du rädd för dig själv när du går till någon situation och du är rädd att du ska göra något dumt och du kommer att komma på skam? Jag är rädd för mig själv i vissa situationer där jag vet att mina svagheter fortfarande har kontroll över mig stundvis. Men jag måste sluta vara rädd för mig själv. Jag måste gå med Gud därför att han är med mig. Han säger vidare att inte vara rädd för sig själv utan leva ut din särart helt, men till godo. Att våga vara sig själv, men inte utifrån min egoistiska ambition att till varje pris förverkliga mig själv. Jag skrev idag faktiskt i morse eller igår kväll på min Facebook, vad heter det, wall där. Jag tänkte så här: om egoismen är en av de grundläggande egenskaper i människans fallna natur, och det är det, det. Egoismen är en av de starkaste grundläggande egenskaper i människans fallna natur. Om vi då lever i en värld som säger förverkliga dig själv, det är det viktigaste, vad blir konsekvensen? 7 miljarder förverkligade egoister. Ingen rolig värld då. Men Herren har befriat oss från det, och vi får vara de vi är, leva ut vår särart helt, men till godo, det vill säga till välsignelse för andra. Och då fortsätter han och säger så här: så skapades endast en. Om han sviker, skall den insats som kunde varit hans eller hennes för evigt saknas. Gud har ingen kopiator, människor. Han gör inte 15-20 stycken stojan, tack och lov. Tänk om det fanns 15 stycken av mig i denna församling. Jag tror att 70% av församlingen skulle lämna den. Räcker med en sådan. Och Gud behöver ingen kopiator, därför att han kan uttrycka en och samma sak på tusentals olika sätt. Och det är det som är mångfalden. Det unika sättet som du och jag bär att uttrycka Guds mångfaldiga skönhet och visdom. Och jag går vidare. Nästa aspekt som korset och seger på korset har befriat oss ifrån, det är att den har befriat oss från negativa prognoser eller förutsägelser om våra liv. I första Moseboken 35, det är Rakel som är, hon ska föda Benjamin. Hon är döende och hon ser i sista stunden, ger honom namnet Ben-Onin, som betyder min sorgsbarn. Tänk att få det namnet. Med andra ord, i och med att namnen i Gamla Testamentet har betytt så oerhört mycket, så profeterar hon över det barnet, ungefär som Jabes, som ni minns honom. Hans namn var Sorg. Tänk att heta Sorg. Godetid. Bedrövelse. Och Rakel i sin kamp i sista stunden kallar sin son min sorgsson. Men tack och lov så är Jakob där i närheten och hör och säger nej. Jag ändrar på det där förutsägelse och säger han ska heta Benjamin, min högra hans son. Och nu vill jag uppmuntra dig här. Det kan hända att någon har någon gång, vi talade förra gången om makten i orden, uttalade orden. Det kan hända att någon har uttalat dessa ord över dig som fortfarande hänger med sin makt över dina tankar, över ditt liv. Bryt dem i Jesu namn. Därför att Jesu korsets seger, den faktiskt befriar oss från negativa prognoser om vår framtid. Och även i en annan aspekt av det här, i första Moseboken 27 och 13, nu om vi talar igen om är det Rakel eller Rebecka? Det är Rakel väl, Jakobs. Och vi läser om det att hon, när hon skulle hjälpa Jakob att fly, hon säger, och Jakob säger, tänk om pappa upptäcker att det inte är jag och att det inte är Esav, då kommer jag dra förbannelse över mitt liv. Då säger hon, låt denna förbannelse komma över mig. Det är därför hon dör i 35 kapitel. Hon drog förbannelse över sitt liv genom att ta på sig själv ett ansvar som Gud ville inte lägga på henne. Får jag uttala nu utifrån Guds ord frihet över ditt och mitt liv från självpåtagen ansvar som fortfarande skimmer Guds perspektiv för dig. Skaka av det. Korset har befriat oss från sånt. Och sista punkten som jag vill nämna, det är det kanske övergripande och viktigaste. Korset har befriat oss, det som jag redan nämnde, från vår egoism och självupptagenhet och självförverkligande. Lukas evangeliet 22, verserna 24-27. Jesus talar med lärjungar som bråkar om vem av dem är mest självförverkligad. Det vill säga värt att sitta på tronen. Att bli först bland dem. Jesus säger, så här ska det inte vara bland er. Den som vill vara störst ska vara allas eller andra tjänare. Så, jag Och när jag tänker på allt det här som vi nämner, korset har makt att befria dig och mig från felaktig uppfattning vad livet går ut på. Det vill säga att förverkliga mig själv. Korset är det enda medlet som ger dig och mig makt att vara tjänare i detta liv. Och att kunna verkligen uppfylla det som Gud har sagt att vi ska uppfylla. Jag citerar två texter här. Filipperbrevet, eller tre texter. Filipperbrevet 2:4 så säger Paulus: var till sinne så som Herren Jesus Kristus var. Se inte bara till ditt eget bästa, utan se till andras bästa också. Det var Jesu inställning. Och låt mig få säga så här. Tjänandet, som jag förstår för min del, tjänandet är det, för mig, det enda riktigt starka motivation att vakna till en ny dag. Eller riktigt starka motivation när jag har vaknat till en ny dag. Tänk att vakna till en ny dag och säga: oj, vad ska jag äta idag för att tjäna det? Var ska jag resa nu för att fylla tomheten? Vad ska jag där? Hur ska jag? Tänk att vakna till en ny dag och säga: Herre, kan jag vara någon till uppmuntran och välsignelse? Vilket perspektiv. Vilken ändring i perspektivet. Efeserbrevet 4:7-8. Dessa fantastiska ord. Han tog fångar, for med dem upp till himmelen och skickade gåvor till människor tillbaka. Genom sitt kors, genom sin uppståndelse, så befriade han oss från all det här som vi nämnde här, som kunde varit vår fängelse. Han gav oss dessa segrar och satte oss fria att vara som personer, en gåva till vår omgivning. Vänner, jag överdriver inte, även att ni kanske tänker att ja, nu går han och trampar på lite. Men jag måste säga att jag känner, eller jag betraktar oss två som gåva för människor på vår gata. Och jag menar det fullständigt. Och det är därför vi går så ödmjukt genom gatan. Vet ni vad, grannar, hej, vi är gåva för er. Eller hur? Nej. Men vetande vad jag har i Kristus ger mig rätt faktiskt och kraft att ta det här perspektivet. Jag är en gåva till mina medmänniskor. Första Petrusbrevet 4:10. Tjäna varandra med den gåva ni har fått. Det står inte skrivet: ta den gåva och förverkliga dig själv. Utan tjäna varandra med den gåva ni har fått. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för makt i ditt ord. Herre, vi tackar dig för de här segrar över alla områden vi har nämnt. Och jag ber med hela mitt hjärta att vi ska gå härifrån mer medvetna om dem. Och välsigna barnen. Amen.